40. Lördag 14 augusti. Nicky vaknade till en doft av kanelbullar som sipprade in under dörrspringan. Men det krävdes mer än så för att locka henne ur sängen denna morgon. Natten hade varit värdelös. Drömmen hade dragit henne in och ut ur olika rättssalar där hon lyssnat på livliga och infekterade överläggningar. Hon mindes inte vad det handlade om, men hon stod alltid i vittnesbåset med övertejpad mun. Nu låg hon naken under täcket med sitt svettiga nattlinne över ansiktet för att dämpa morgonsolen. Cedergrens ord fyllde hennes huvud. Tjänstefel. Avsked. Insyn. Punkt. Han hade satt punkt för hennes utredning och därmed också punkterat alla möjligheter för upprättelse för Hanna. Trots alla bevis och en utpekad person med DNA-träff. Spelet var över och kvar fanns bara en sorg utan slut. Ilskan hade hållit gråten på avstånd, men nu hade tröttheten tagit över och hon kom inte upp ur sängen. När Sven hade funnit henne inne i förhörsrummet med den trasiga mobilen i handen hade hon knappt varit kontaktbar. Tårarna hade sprutat och orden rann ur henne. Lyckligtvis hade hon pratat helt osammanhängande och i sista stund hållit inne med de känsligaste detaljerna. Sven hade sagt åt henne att försvinna från jobbet och inte komma tillbaka på minst en månad. Han var mycket tydlig med att det var dags för henne att ta en time-out och vila upp sig. Tydlig på Svens vis, kärleksfullt, varmt och utan att öppna upp för diskussioner. Nicky hade sen åkt hem till Mansour och Jeanette. Hennes pappa hade stirrat förskräckt på henne när hon släppt sin väska i gruset framför trappan och sträckt ut armarna mot honom. Sen hade han och Jeanette pysslat om Nicky i 3 dagar, som om hon var ett litet barn. Igår hade de suttit länge vid middagsbordet alla 3 och äntligen börjat prata om Hanna tillsammans, som en familj. Det var Jeanette som fört Hannas rum på tal och sagt att hon var redo att rensa där nu. Hon hade kontaktat kyrkan och bestämt att allt som var helt och rent skulle skänkas dit. Nicky, kom ner och pensla, ropade hennes pappa nu från undervåningen. Han hade tagit över Hannas uppgift att baka bullar på lördagsmorgnarna. En dryg timme senare hade Nicky fått på sig kläder efter en lång dusch. Magen var bubblig efter frukosten som bestod av 2 kanelbullar och O'boy, precis som Hanna ville ha det. Nu stod hon i dörren till sin systers rum med en rulle svarta sopsäckar i ena handen och en bananlåda i den andra. Hon tittade på sängen där Hannas nötta nalle låg. Ett öga saknades efter ett av lilla systerns vredesutbrott i tonåren. Nallen hade Hanna fått av Nicky på BB. De hade delat födelsedag sedan dess och nallen hade under många år haft en egen plats på kalasen och hjälpt till att blåsa ut ljusen. Nicky satte nallen försiktigt i botten på bananlådan och tittade sig runt i rummet. Det fanns inget annat här som hon ville ha som minne. Ingenting kunde få Hanna att komma tillbaka. Hon rev loss en sopsäck och satte fart. Parfymer, smink, skor och accessoarer. Allt slängdes ner i säcken. Längst in i rummet stod den gigantiska dubbelgarderoben. Hannas mecka. Nicky öppnade den och möttes av en samling kläder som skulle kunna få vilken stylist som helst grön av avund. 2 rader med sommarens trendigaste plagg hängde bredvid hyllorna med prydligt vikta tröjor och jeans. Nicky pirrade upp öppningen på en ny påse och öste ner garderobens innehåll. Hon knöt ihop säcken och tänkte på vilken glädje Hannas kläder skulle skänka någon ung tjej som kyrkan förbarmat sig över. I den djupa fönsternischen förvarade Hanna sina fina handväskor och skor i förslutna tygpåsar bredvid sina hattar och diadem. Nicky lossade på sin blöta hårknut och tryckte ner en brun basker över håret. Sen speglade hon sig med en beige handväska som hade en scarf lindad runt det korta axelremmen. Hon såg inte klok ut, konstaterade hon, och lät basken hamna i en påse tillsammans med de andra accessoarerna. Det var bara bokhyllan kvar. Där fanns det inte så mycket, utöver Hannas vältummade receptböcker om bakning och efterrätter. Några olästa pocketböcker delade hylla med ett doftljus och en röd bok med en penna fäst i den hårda pärmen. Nicky drog handen längs bokryggarna och tippade dem bakåt, en efter en, för att kontrollera att de inte innehöll något annat än sina boksidor. Till slut lyfte hon av resårbandet på den röda boken och slog upp första sidan. Boken var olinjerad, men en snirklig skrivstil spred sig över bladen i spikraka rader, som om författaren kunnat se osynliga streck. Nicky drog fingret över texten. Hanna hade den finaste handstilen i hela världen. Hon hade inget annat val än att göra intrång i sin lilla systers privatliv. Nicky vek upp den första sidan, daterad 11 januari, och tittade på ord och meningar som Hanna skrivit till sig själv och inte var menade för någon annan att läsa. De första sidorna innehöll summeringar av utekvällar med Melina. Dejter av varierande framgång och utförliga redogörelser av konflikter med en jobbig kollega. Men den 12 februari dyker Ryan Kärnström upp för första gången. Konferens i Milano, dag 2, hade Hanna skrivit högst upp på sidan. Nicky satte sig på sängen, drog upp benen i skräddarställning och läste vidare. Träffat massor med spännande människor här. En tjej från Italien som också är vaccinforskare. Vi har pratat om att kanske göra en gemensam forskningsstudie på sikt. Kul! På banketten blev jag placerad bredvid en asläcker plastikkirurg från Stockholm. En riktig Dr. Dreamy. Mörk och snygg. Ögon som man drunknar i. Snyggt klädd också. Gav mig komplimanger och var väldigt nyfiken på mig som person. En man som ställer en massa frågor och inte bara babblar om sig själv. Ovanligt. Han vill träffas imorgon och gå på seminarier tillsammans. Händerna på täcket, Hanna. Nicky himlade med ögonen och funderade på hur två systrar kunde vara så olika. Hanna verkade ha Starlet-novellerna som målbild för sina relationer. En mörk och snygg läkare var det som krävdes för att få henne på fall. Nicky mindes hur Hanna stolt berättat om att hon skulle få åka på en stor internationell konferens i infektionsmedicin. Hon hade förberett sig minutiöst och studerat schemat så att hon skulle kunna närvara vid så många föreläsningar som möjligt, utöver den där hon själv skulle presentera delar av sin forskning. Men den snygga läkarens närvaro verkade ha fått Hanna att glömma konferensen helt. Kärnström och Hanna hade sprungit på varandra flera gånger. En spontan pratstund i en paus vid kaffeautomaten hade lett till en fråga om gemensam middag. Och enligt dagboksanteckningarna hade även den kvällen landat väl hos Hanna. Han är så snygg och lite mystisk och singel. Middagen var ljuvlig och samtalsämnena tog aldrig slut. Han hade koll på att det var Alla hjärtans dag imorgon och gav mig en ros. Jag vet, cheesy värre, men jag är ju en sån sucker för romantiker. Han vill ses när vi båda kommer hem till Stockholm. Bor på Östermalm, ganska nära Melina. Vi har ju säkert gått förbi hans port flera gånger när vi har varit ute med Carmen. Jag kan knappt tro att det är sant. Nicky gick ner i köket och hämtade ett äpple. Hon stängde av tvn som visade en repris av Allsång på Skansen. La en pläd över sin pappa som sov med öppen mun och pussade honom ömt på pannan. Veckorna som följde hade Hanna uppdaterat mer sällan vad som pågick i hennes liv hemma i Stockholm. De dagboksanteckningar som fanns liknade mest sexnoveller. Motvilligt tog sig Nicky an sida för sida av sin systers ingående och detaljerade beskrivningar av hennes och Ryans möten i hans lägenhet på Östermalm. Det var blommor på sängen, ljuv musik och neddragna persienner. De verkade för det mesta ha setts dagtid, på luncher eller direkt efter jobbet. Nicky skakade på huvudet och tänkte på hans fru. Cassandra hade troligen förberett middagen, medan hennes man duschade bort doften av en annan kvinna på andra sidan stan. Hanna däremot verkade till en början obrydd. Tvärtom kunde Nicky utläsa hur hennes syster uppskattat de heta och exotiska stunderna dagtid, som tvingat henne tillbaka till jobbet med hettande kinder. Bara en månad efter deras första möte i Italien hade Hanna fått en egen nyckel till lägenheten och löften om att tillbringa mer tid tillsammans där med honom. Hanna skulle till och med känna sig som hemma där, även om han själv tyvärr ofta var bortrest i tjänsten, som han hade uttryckt det. Nicky kände återigen ilskan börja slita i henne. Hanna hade givetvis börjat drömma om deras gemensamma framtid och funderat över när hon skulle berätta om dem för familjen. Men hon ville, enligt hennes dagboksfunderingar, vänta med det tills Ryan kände sig bekväm. Tro fan att han inte var bekväm, tänkte Nicky och la ifrån sig boken på överkastet. Det var något som skavde i henne. Kärnström hade verkligen spelat ut alla sina kort som gentleman och partner till Hanna. Han hade till och med varit engagerad i hennes forskning, så pass att han hjälpte henne att göra statistiska analyser av hennes insamlade data mellan liggen i lägenheten på Östermalm. Varför? Han måste väl ha insett att Hanna förr eller senare skulle förstå att han hade en familj som satt och väntade i Täby. Ryan hade levt ett mycket riskabelt dubbelliv. När Nicky lyfte upp boken igen föll ett vikt papper ut. Nicky vecklade ut det och det första hon såg var den röda stämpeln. Säkerhetsskyddsklassat och konfidentiellt. Resultat av kliniska prövningar av Immunovac, stadie 2.